Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Saver. Det här avsnittet ska handla om nazism.
Anledningen till att jag blev nazist, det var ju liksom för att det var så bekvämt. Det är jättebekvämt att bli nazist eller någon form av annan extremism. Det är superbekvämt. För att jag menar, då har du liksom hela det här buffébordet av åsikter färdigt och utstakat redan. Du slipper liksom tänka själv.
Vi ska höra Johnnys berättelse om livet som nazist. Och vad som gjorde att han till slut ändrade livsåskådning och lämnade det livet bakom sig.
De har ett högt våldskapital.
Vi hör också Håkan Järvå, psykolog och expert på extremism.
Det är liksom, de är farliga på det sättet. De kan ha ihjäl folk liksom.
Min barndom, alltså ända sedan jag föddes, var ju kantad liksom av missbruk och kriminalitet och alkoholism och sådär. Så jag kommer från en dysfunktionell miljö, det gör jag.
Johnny växer upp i en liten by i Norrland med en alkoholiserad mamma och två systrar.
Så det var inte så mycket med det. Och allting fortsatte. Mina systrar sprang på disco och jag var hemma och sprang ut i skogen och lekte och byggde kojor och morsan drack. Det var ju typ så det såg ut. Sen så, några år senare så skulle vi flytta ner där jag bor idag, Eskilstuna. Och då flyttade vi hit. Jag ville inte det, men det blev som det blev. Vi flyttade. Och sen så rotade man ju så här och skulle skaffa nya polare och sånt där. Och det var ju liksom jobbigt det med. Ny skola, nya polare, ny miljö.
Han trivs inte med den nya vardagen i Eskilstuna. Hans mamma fortsätter dricka och det blir allt jobbigare att vara hemma i lägenheten.
Hur skulle en kväll kunna se ut? Alltså det, jag gick ju rätt in på rummet. Liksom. Jag gick in på rummet och där så använde jag liksom film och musik till att fly min tillvaro. För att jag vill inte höra världen utanför, där inne i lägenheten. Utan jag kunde ju ligga dygnet runt med hörlurar. Jag somnade med musik och jag vaknade till musik. Och var det inte det så tittade jag på filmer hela tiden eller spelade tv-spel. För då var det liksom Nintendo och sånt där började komma. Så då spelade jag mycket tv-spel och sånt där. Jag tog aldrig hem polare för att det såg ut som satan där hemma liksom. Eller så hade hon fyllde polare där och sådär. Så att jag var typ sällan hemma, men när jag var hemma då stängde jag in mig själv kan man säga. Alltså jag var ju ute ganska mycket med mina vänner och sprang och tjoade och busade och ställde till med saker. Det är liksom det började, alltså den här bussträcksperioden, den klarade jag upp i Norrland, utan jag hamnade ganska tidigt i trubbel med lag och rättvisa när jag flyttade till Eskilstuna.
Han är understimulerad i skolan, blir diagnostiserad med ADHD och busen och pojksträcken leder till tyngre kriminalitet och droger. Vi hör Håkan Järvå igen.
Men de sårbarhetsfaktorerna är ju att man kanske misslyckas i skolan eller man av någon anledning inte har dörren till samhället stängt. Sen finns de här äventyrarna som också söker sig hit som gillar liksom det här. Det är lite våldsbenägna människor som kanske har en del kanske har ADHD. Jag skulle tro att man skulle hitta en ganska stor överrepresentation av människor med ADHD i den rörelsen. Men det ser man ju inom alla när det gäller våldsbrott och också liksom det, människor med ADHD är ju överrepresenterade när det gäller våld. Liksom. Det är ju där man borde ha mer preventiva åtgärder tidigt i skolan. Liksom, för att det är en slags ond spiral där man slås ut tidigt i skolan och inte platsar. Man söker sig utanför och liksom till droger kanske. Eller någon, alltså man hamnar utanför, man ser ingen väg in i samhället som via de normala vägarna. Utan, och då är man ganska lätt offer för att bli rekryterad till någon sån här rörelse. För då får man plötsligt ett mål och mening med livet.
Ja, men du vet, man vill hänga med någon, ha en flock vänner. Och sen därefter får du en hel del på köpet så att säga. Och, men sen samtidigt så innan jag blev nazist så var jag ganska tungt kriminell. Varpå, det säger jag bara som en slags fingervisning för att liksom påpeka det här om att jag liksom alltid haft, vad ska man säga, destruktiva mekanismer i kroppen då så att säga. Och, så att jag har ju levt ett kriminellt liv innan. Och anledningen till att jag blev nazist, det var ju liksom för att det var så bekvämt. Det är jättebekvämt att bli nazist eller någon form av annan extremist. Det är superbekvämt. För att jag menar, då har du liksom hela det här buffébordet av åsikter färdigt och utstakat redan. Du slipper liksom tänka själv. För du har ju liksom färdigt för dig. Ett paket, så att säga. De där är bra, de där är skit, tyck sådär, säg sådär, bla 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 bla. Och då har du liksom det färdigt. Och det kände jag på olika sätt. Det är klart att det var bekvämt. Och sen så ville jag ha, alltså, en ny gemenskap, vänner och sånt där, som att jag hade brutit med mina tidigare vänner av varierande orsaker. Främst droger och sådär. Så att av en ren slump så började jag liksom umgås först med skinheads, skinnskallar då. Och sen så var det en kille, skinnskalle, som sa det liksom att alla som hänger med skinnskallar flörtar med nazismen förr eller senare. Och vissa gör det bara för att provocera kanske eller sådär. Och vissa fastnar i det, så att säga. Jag kände att det var vissa som jag kände att jag vill att ni ska frukta mig. Jag vill att ni ska både hata och frukta mig, tänkte jag. Och vad kunde ha varit bättre än nazismen då när man stövlar fram där och liksom med en modisk ideologi och man är liksom en känslomässigt avstängd krigsmaskin som inte drar sig för särskilt mycket.
Hur många nazister som faktiskt finns i Sverige idag är svårt att hitta en exakt siffra på. Sedan andra världskriget har organisationsgrad och våldsutövningen varierat. Håkan Järvå igen.
Det är 400-500 max alltså. Men det där förändras en hel del också. Så. Men de är inte så många. Men de är, ja, hundratals. Sen ändrar de ju konstellation ganska ofta. Liksom. Det är mycket splittringar inom sådana här rörelser och renlärighet och det är mycket internt strider i eller alla såna här politiska ideologiska rörelser, tror jag.
Har du märkt vilken så här slags berusande, vad ska man säga, trans man sätts i när 10 000 personer skriker samma sak? Ja, den underskattar man. Man ska inte, det är likadant när man ser nazister står och skriker slagord tillsammans. När till exempel IS-medlemmar skriker takbir och så skriker 10 000 pers Allahu Akbar eller någonting annat. Eller ja, vi älskar AIK och vi håller på Djurgården och bla bla bla. Förstår du, det där, det är en berus, det har ju liksom en slags så här subtil och berusande effekt på enskilda personer. För då känner du liksom att du stärks, för att det där är en slags andliga Red Bulls, eller hur man ska förklara. Det är liksom, det är vitaminer för själen. Det är likadant när vi var 3000 nazister på en konsert i Tyskland. Och sångaren från scenen skriker Sieg. Och så 3000 pers Heil. Det är en känsla. Det är en speciell känsla. Det är en berusande gemenskapskänsla. Det är det.
Jag tror det är mer fara med ideologisk påverkan. Som där man inte har någon, liksom, inte van vid att se skillnaden. Jag menar, alla vet att nazister är onda, liksom. Det vet minsta lilla unge, liksom. Det är inte för att man inte vet det som man blir med går med i såna här rörelser, liksom. Det är inte av okunskap som man blir nazist, liksom. Så att den stora faran med dem egentligen är inte på den nivån att man påverkar samhället. Det är, liksom, ja, det är osannolikt att man kommer att se stöveltrampande nazister på våra gator, liksom. Det är min övertygelse i alla fall. Men deras fara är att de har ett högt våldskapital. De är farliga på det sättet. de kan ha ihjäl folk liksom. Och förstöra saker. Och det är på den nivån så är de farliga liksom.
Jag såg ju en massa våldsdåd och jag begick ju en massa våldsdåd själv. Men det var aldrig någonting som jag kände skärrade mig nämnvärt. Utan det är liksom, för att man blir ju liksom en slags, vad ska man säga, superskräddare av ursäkter. För liksom det till exempel, misshandlade jag någon, då tyckte jag att de bad om det. Och det var ju rätt, för att alla såna här extremrörelser, bland annat nazismen, har ju liksom alltid det här: vi slåss för en högre sak. Man känner sig själv som att jag är en soldat för en högre sak. White power, vita Europa och bla bla bla, du vet. Det är ju så, för att jag menar liksom, det är det som är den här kollektiva hybrisen hos olika extremister. De, alltså, till exempel om de begår ett brott och hamnar på anstalt, då ser inte de sig själva som kriminella, utan de ser sig själva som uppoffrade soldater för en högre sak. När du spenderar för många år i såna här rörelser, då blir du liksom mer eller mindre känslomässigt efterbliven. Alltså det är liksom, du stängs ju av på olika sätt. Därför att det är hela det här vi mot världen-tänkandet. Vi och dem, vi mot världen. Alla hatar oss, men vi hatar dem ännu mer. Så då bryr man faktiskt inte särskilt mycket. Men det händer ju vissa... Det har ju hänt, alltså jag har ju sett sjuka grejer. Men då har jag liksom avfärdat det. Man, ja, men det där är inte med nazismen, och det där är för att han är sjuk i huvudet till exempel. Och sådär. Och du vet, man försöker koka ner och relativisera och ursäkta det i slutändan. Sådär.
Hur såg då dagarna ut? Han lyckas inte få några jobb, utan lever på bidrag.
Det kunde ju variera vad vi gjorde. Ibland så kunde det bara vara liksom att man tog det lugnt och lirade tv-spel eller gick på stan och fika och såna där grejer. Men ibland så var det ju väldigt mycket politik och nazistpropaganda inblandat. Alltså man planerade olika demonstrationer, konserter, flygbladsaktioner och sådär. Så det kunde ju variera ganska ordentligt vad man gjorde och inte gjorde. Men så att det var väl en mix på allting. Men man, det, liksom, det centrala, det var ju liksom att man umgicks bara med likasinnade. Det var ju det som var det centrala. Liksom, du ringde ju aldrig upp någon så här opolitisk polare och bara, tjena, ska vi glida en sväng på stan? Utan det var ju liksom telefonkedja bland dina åsiktsfränder. Man försökte ju liksom vara så ideologisk man kunde. Man liksom, ja, nationalsocialistiska arbetare och bla bla bla. Och då rimmar det ju väldigt illa med att gå runt på leva på SOS. Så man försökte liksom praktisera i den mån man kunde det man predikade. Men jag fick inga jobb, utan de såg, det var ju bara vända i dörren i stort sett. De sa, ja, men kom på... vad det nu hette, ja, Olles betong och kolla sådär. Ja, gick man ju dit och så, det var ju bara vända liksom.
Något som till slut får honom att börja tvivla är själva livsstilen och kvinnosynen bland medlemmarna.
Och då blev jag lite så här, vi går och sätter upp så här flyers och klistermärken om att vi ska skydda svenska kvinnor mot utländska våldtäktsmän och bla bla bla, allt sådana här lingot gick ut på. Men jag menar liksom, kvinnor i den här rörelsen blev ju, de blir behandlade liksom antingen som husdjur eller troféer. Det är liksom ingen så här jämlikhet och skydda våra nordiska valkyrior och bla bla bla, det finns inte. Så att, och då var det ju så här liksom, ja men... Den här dåren är liksom dömd för kvinnomisshandel. Vem är han att gå och snacka om skydda från utlänningar liksom? Vad är det för dåre? De bara, men du liksom, men du, vadå? Du ska väl inte hålla på, liksom det är ingen idé att hålla på och snacka. Det var mycket så här sopa under mattan attityd. Ja, liksom, ja, vi skulle officiellt ha stark policy mot droger. Och jag menar, det var ju skitmånga som, dels söp de ju ganska mycket, många av dem. Och dels... liksom, det var ju mycket anabola steroider förekom ju, och så förekom det ju till viss mån, inte så här jättestor omfattning, med människor som bland annat tog amfetamin för att liksom orka festa och supa mer ifall vi hade besök från Tyskland här på en konsert och sånt där. Jag började liksom tvivla på alltihopa, så absolut inte initialt på ideologin eller på nazismens värderingar så där, för det, de var jag, kände jag mig rätt bekväm i att ha och så. Men just det här livet runt om, alltså de utövarna av det som jag levde tillsammans med.
Under samma period som man börjar tvivla visade sig att hans flickvän är gravid.
Och då, det, liksom, det var ju en game changer deluxe. Liksom. Så att jag var ju tvungen att börja verkligen ransaka hela min grej. Och det, med tanke på omständigheterna så var ju inte, liksom, var inte det, det bästa som kunde hända för min del. Så att säga. Utan det var ju jag, så här, jaha, vad gör jag nu? Jag var helt ställd. Så här, jaha, okej, då ska vi tampas med det här. Mm. Så det fanns ju liksom en period där när jag skulle försöka sortera ut hur jag, att jag skulle bli pappa, att jag hade börjat tvivla, att jag hade mina egna, så att säga, åsiktsförändrar hatade mig, plus att jag hade människor på motståndarsidan som hatade mig, och jag hade Säpo efter mig och ditt och datan, så det var lite svettigt där ett tag, måste jag säga.
Det som blir avgörande för honom är när han möter en iransk högskolelektor, Mohsen Hakim.
Hans tes var så här att jag är trött på att prata om nazister, jag vill prata med nazister nu.
Mohsen Hakim arbetar vid den här tiden på Mälardalens högskola, där han bjuder in rasister och nazister till skolan för öppna debatter. Johnny blir ditbjuden för att delta.
Men efter debatten där, då kommer ju Mohsen Hakim fram till mig. Sen var det ju det här, liksom, jag hade ju polarna med mig, jag var tvungen att spela ball där. Men han sa sig i alla fall så här att om du någonsin skulle vilja hoppa av den här jävla cirkusen så lovar jag dig att jag ska stötta dig hela vägen därifrån. Jag lovar dig, sa han, du har mitt ord, du kan ta min hand. Och jag, som sagt, jag hade ju polarna med mig, så jag bara tittade liksom, och jag var tvungen att spela tuff så här, bara, va? Nej, men det är liksom, ja, jag tänkte hoppa av och bara, bara. Fast jag hade ju mina tvivel, men det, allting hade ju stannat hos mig. Jag hade ju liksom inte sagt det till någon. Jag hade inte anförtrott någon om det, för att uppenbarligen så kunde jag inte lita på någon. Den första jag sa det till faktiskt, det var min syrra, minns jag. Och hon bara sa det att, ja, jag vet det, så. Jag kände det på mig. Jaha, så, okej. Okay. Ja. Så jag var ju tvungen att, så jag tog det med mina absolut närmaste först. Hur jag hade tänkt och att jag ville lämna det där. Och sen så skulle jag ju försöka zigzacka resten av livet och världen och mina tankar och allt det där. Men jag kom fram till i alla fall att jag lämnar allt det där. Liksom, det får bära eller brista. Det är inte mer med det. Det som sagt, jag får göra det bästa av det. Liksom. Jag ska ha en unge på väg. Liksom. Jag vill ta mitt ansvar som farsa. Oavsett vad som händer liksom, i livet, så ska jag alltid vara hans farsa. För att jag hade själv varit så här, antingen frånvarande eller tvivelaktiga fadersfigur i mitt liv. Och jag svor ju liksom att vad som än händer så ska han alltid ha mig i ringhörnan, vad som än händer.
Under tiden han planerar sitt avhopp blir hans morfar allvarligt sjuk i cancer.
Morfar var ju så här, han var ju så anti allt vad nazism hette. Och jag var ju hans lilla gullebarn. Liksom. För det första är jag minstingen, så jag liksom var jag pojken bland barnbarnen. Liksom. Så jag var ju hans lilla gullunge. Jag var hans favorit.
Johnny och hans syster besöker honom på sjukhuset. Johnny vill berätta att han bestämt sig för att lämna livet som nazist.
Min syster öppnade för och sa, hej morfar, jag och Johnny är här. Och då ser jag att han tittar på mig. Helt utmärglad, helt uppkäkad av cancer. Men han ler, han verkligen, verkar som att han samlar sina krafter och ler så här sista, åh, så här. Och jag var så här, där började det, håll ihop, håll ihop, håll ihop för helvete. För jag kände bara att jag, känslan jag fick när jag klev in där, det var bara att jag vill lägga mig bredvid honom och dö bredvid honom. Det var min känsla. Och sen så, du vet. Vi fick bara liksom ungefär 10 minuter, en kvart där inne med honom. Och det var sista gången jag såg honom. Det enda jag kunde göra, det var liksom, du vet, jag höll bara om honom. Jag satte mig bredvid honom i sängen. Höll om honom och bara, jag höll honom nära mig, du vet. Och klappade på honom. Och bara sa att du kommer alltid vara min nummer ett. Och Du kommer alltid vara min superhjälte. Och så. Och jag höll ihop, det gjorde jag faktiskt. Sen kom sköterskan och sa det, liksom att tyvärr är han tid ute nu. Nu måste ni gå.
Han tittade på mig. Jag tittade bak på honom. Och han tittade på mig. Dörren stängdes. Och jag ville dö.
Men han får inte sagt det han vill under besöket på sjukhuset. Istället skriver han ett brev när han kommer hem, där han berättar allt.
Och jag bara lät allt rinna ut på papper. Och jag postade det. Jag minns jag postade det alltså direkt när jag var klar. Det var på kuvertfrimärket direkt på lådan. Och där skrev jag en liten lapp till mormor. När han har sina alltså vakna stunder, kan du läsa det här för honom då? Han måste få det här med sig. Jag kommer inte fixa det annars. Och hon bara, ja, givetvis liksom så här. Eller hon hade gjort det. Hon hade läst brevet för honom. Och det tog inte ens ett dygn. Så dog han.
Det kräver ju väldigt mycket mer än att prata med en ensam psykolog. Så.
Psykolog Håkan Järvå igen. Om hur resan tillbaka in i samhället kan se ut.
En gång i veckan, det är oftast. Har man varit, och speciellt om man har vuxit upp i det här. Men även de som har varit med det, i vuxen ålder. Det är någon slags, man måste tillbaka in i samhället på något sätt. Och det kan vara en väldigt lång och plågsam process. Speciellt om man har begått våldshandlingar. Så. Men även när man inte har gjort det så är det en lång väg tillbaka. Man måste ju dels ideologiskt göra sig av med den här ideologin. Så.
Jag började dra mig undan mer och mer från det här med nazismen och hänga med polarna. Jag slutade följa med i samma omfattning på konserter, demonstrationer och olika sådana saker. Och kom med ursäkter hela tiden. Så här, nej fan, jag ska på ultraljud 9 imorgon. Liksom, jag kan taka på. Och nej, typ min katt hostar upp en hårboll. Alltså, jag kan inte vara med längre. Nej, men du vet, jag kommer hela tiden med ursäkter.
Johnny får leva med hot och trakasserier från sina tidigare vänner inom den nazistiska rörelsen. Men med Mohsen Hakim som stöd och mentor så lämnar han det livet bakom sig och börjar istället arbeta på Exit på Fryshuset, där han stöttar andra som vill lämna extremistiska rörelser.
Så jag har alltså headhuntad till jobbet på Exit Fryshuset, där jag skulle börja jobba socialt med klienter så att säga, människor som, alltså ungdomar som hade velat, som vill hoppa av men som kanske inte hade alla förutsättningarna i världen, och då försökte vi hjälpa till så gott det gick. Och jag var ju ganska snabbt populär där på Exit, för att det var ju många som bara, åh, Johnny, han, den Johnny, är det han som jobbar på Exit? Och bara, ja, men han är inte så här klient på Exit, så han jobbar där. Ja, han är anställd på Fryshuset Exit. Liksom. Så det var jättemånga så här klienter som vi fick in, så ungdomar, de visste ju redan vem jag var. Så det hade ju liksom en liten taktisk fördel i jobbet då, så att säga.
Man finner en mening, en gemenskap. Om du tittar på de som är med i sådana här vitmaktrörelsen, så alltså, 9 av 10 med på grund av att de har blivit rekryterade för det första. Och av människor som är väldigt trevliga, de har fått en gemenskap som de ofta inte hade innan. Det många av de här är liksom av någon anledning utanför samhället, eller samhällets dörr har stängt till dem. Det är inte så att alla de blir nazister, men det är den poolen man rekryterar från.
Det har ju blivit så jävla tokigt alltihopa, att det är fan snorungar som springer och skjuter ihjäl varandra för småsaker. Och alltså alla de här alltså kriminella och extremister och sånt där, alla såna här som tycker att sånt där är jättehäftigt att leva sån här liv. Jag kan ju relatera många gånger till de här tanke- och beteendemönstren de har. Så att är det så att jag kan, för att jag vet ju med facit i hand efter tusentals föreläsningar och hundratusentals åhörare, att bland annat mina föreläsningar gör en skillnad. Och så jag tänker liksom att jag har ju liksom en annan typ av erfarenhet och kunskap om det här än liksom typ av politiker och socionomer och sånt där.
Efter all den tid som gått och de handlingar han bevittnat och själv utfört i nazismens namn, så undrar vi till slut hur Johnny ser tillbaka på åren som medlem.
Men den absolut värsta, en av de värsta grejerna, det är att jag upplevde om vi går till mig som person, som jag har tänkt, som jag har liksom malt och gnagt och hackat och stuvat och kokat och pocherat och allt vad du kan tänka dig. Det är det här, hur kunde jag med min intelligens gå på en sån jävla usel men enkel lösning? Hur kunde jag gå på allt det där? Mitt självbedrägeri kickade in. Alltså jag känner mig att du är smartare än så här. Vad fan håller du på med?
Du har lyssnat på avsnittet Jag var nazist. Har du en livshistoria som du vill dela med dig av? Kontakta oss på kunskapsstudion@gmail.com.